Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.
Trots att jag har bakat glutenfritt typ hela mitt liv så tycker jag fortfarande att glutenfritt bröd är typ det svåraste att ta fram riktigt, riktigt bra. En person som är proffs på det här med glutenfri brödbakning är Karin Moberg som startade det glutenfria bageriet Friends of Adam.
Och hon är vår gäst idag.
Ja, men det är så kul. Alltså jag är så pepp på att få höra om varför hon som inte ens själv har celiaki startade ett glutenfritt bageri och nörda ner mig i olika mjöl- och bakfrågor. Det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok.
Linus Rickert heter jag.
Och nu kör vi!
Ja!
Hej Karin och välkommen till Glutenpodden!
Hej och tack för att jag får vara här.
Alltså min första största fråga till dig är ju så här att du var kommunikationsdirektör på Telia och sen så hoppade du av och blev bagare med glutenfri inriktning. Vad hände?
Min glutenintoleranta son frågade vad jag skulle göra i livet och då så sa jag lite så här på skämt. Om det inte blir något annat så blir det ett glutenfritt bageri hemma i garaget. Och det där skämtet, plötsligen så... Ja, varför skämtar man? Varför associerar man på ett visst sätt? Så det där blev på allvar. Jag började titta på det och så. Och jag hade ju bakat otroligt mycket med Adam genom åren. Och vi brukade ge tarmludd i betyg. Mm-hmm. Om det var liksom bra så fick det 5 tarmludd och dåligt 1 tarmludd eller 0. Och jagat produkter som en galning till honom. Så att det där skämtet, plötsligen så blev det på allvar. Det blev en idé. Och så började jag testa på olika sätt. Och sen så blev det bageri. Men jag är inte bagare själv. Absolut inte.
Nej, men det är helt, helt... Hur gammal var Adam när det här bageriet blev verklighet?
Han var 8 år när han fick sin diagnos. Men sen så var han 14-15 när vi drog igång.
Jag förstår. Och hur var det att få en celiakist i familjen?
Det började med att min man faktiskt fick sin diagnos och som en konsekvens så testades Adam och även hans lillebror. Så jag hade plötsligen 2 celiakister och en potentiell laktosintolerant i familjen. Mm. Det där blev väldigt stökigt och rörigt till en början.
Testade du att äta glutenfritt bröd då i samband med att de fick sina diagnoser och insåg att det fanns en brist?
Absolut. Dels så testade jag att äta deras saker. Och sen så köpte jag ju massa saker till Adam. Framförallt till Adam, för maken han ville inte äta glutenfritt bröd överhuvudtaget i början. Mm. Men när man köpte grejer till Adam så var det så sjukt noga med hur man förvarade det för att grejerna inte skulle torka. Allting blev ju så torrt med en gång. Mm. Och sen så blev det den här känslan av klister i munnen.
Mm. Ja, den känner man igen.
Och sen så under de där första åren när han hade sin diagnos, då var det ju... Då var vi bara glada hemmabagare. Och det är väldigt många idag som bakar hemma när det gäller glutenfritt. Mycket mer än när det gäller vanligt bröd. Mm. Och det är ju därför att det är sån enorm skillnad mellan hemmabaket och äta färskt när det gäller glutenfritt jämfört med köpebröd. Medan vanligt bröd så är skillnaden inte lika stor.
Nej, det håller jag ju med om. Jag bakar ju själv massa hela tiden. För just den anledningen att det inte finns något gott, eller fanns något gott när jag fick min diagnos, något gott bröd. Men minns du liksom den första riktigt bra limpan som ni fick till, eller det riktigt bra brödet?
Det var som väldigt många andra, tror jag, ett lingonbröd.
Var det?
Ja. Det här att få i fukt i brödet, det är ju en jätteutmaning. Och då är ju frukt och bär och... Lingon är fantastiska på det sättet, för de får in jättemycket frukt, vätska.
Ja, och är det mest liksom du som har testat, som har stått och bakat till en början i alla fall, eller har anlitat någon annan som liksom hjälpte till att göra recepten, eller hur gick det till från det här, så här vi har gått lingonbrödsrecept till Själva bageriet?
Ja, det tog ju flera år från det här att jag bakade och jag tillsammans med Adam och vi liksom gjorde de här tarmblodsbetygen. Men sen så när själva idén kom att jag kan ju faktiskt göra ett bageri, då började jag testa ordentligt och jaga råvaror och så. Och sen så engagerade jag en man som heter Jan Hed som jag brukar säga det att han är lite nestor inom svenskt bageri och konditori.
Ja.
Så vi spenderade 3 dagar tillsammans och testade och bakade. Och han ringde många av sina kollegor som bagare och så. Och vad kan man göra och så där. Så att det gav en väldigt bra plattform. Och sen så därifrån så har det ju varit jag tillsammans med mina bagare.
Mm.
Min styrka ligger ju lite grann i att jaga råvaror. Och att fundera på vad vill kunden ha. Och det i kombination med duktiga bagare på bageriet har blivit en väldigt bra mix.
Ja, det här med råvaror, ska vi släppa in Linus? För att jag och Linus pratade ju om det här innan, att det här med råvarorna, hur det går till.
Det som är intressant tror jag, för många som har celiaki är just det här 20 ppm i allting. Det finns ju regler som gör att man får ju äta mat, man får ju märka mat med mycket låg glutenhalt, eller låg glutenhalt tror jag heter, som är högst 100 ppm. Men jag tänker, ni har väl under 20 ppm?
Vi har under 20 ppm, ja.
Och det gäller väl även ingredienserna?
Det stämmer bra, absolut.
Ja. Hur håller ni koll på det?
Vi ställer ju de kraven på våra leverantörer. Så att de måste leverera test. ELISA-test kallas det vanligtvis för. Ett laboratorietest. Ja. Där varje batch, alltså varje gång de kör bovete eller havregryn och så vidare, så måste de testa och se att det här är under 20 ppm. Och är det inte det så kan inte de leverera de sakerna till oss. Och då kontrollerar vi de dokumenten och vi släpper inte in råvaror som inte håller vår standard.
Men det är jättespännande tycker jag. För att jag tänker att så här, om jag går och köper majsmjöl, då antar jag att det majsmjöl är glutenfritt. Alltså jag som hemmabagare och som receptkreatör skulle ju aldrig få för mig att beställa något ELISA-test på liksom, majsmjöl som jag köper hem i butik. Hur kom ni på att ni behövde göra det här?
Det är ett antal år sedan vi drog igång och då var inte kraven på märkning och spårbarhet fullt så höga som de är idag.
Mm.
Men idag är det så att om du vill ha celiakiförbundets märkning, det överkorsade axet, då måste du visa bevis på att du skickar dina egna slutprodukter på test och att de testen är under 20 ppm.
Mm.
Så att den här märkningen, den har ju ett väldigt stort värde, men det är precis som du säger att om jag skulle vara leverantör av majsmjöl, inte skulle jag tänka på att liksom, är det här glutenfritt eller inte? Så där måste man ibland tänka själv på hur det liksom kan vara. Och kan det här vara någonting som är i fara? Och det är det problemet man ser ofta när det gäller havregrynen just.
Just det.
Mm.
För de är ju en utmaning. Och det har ju att göra med att havre växer väldigt nära vetekorn och råg. Och då kan det liksom flyga in.
Ja.
Kontaminering, glutenprotein. Mm. Och sen så framförallt att de ofta hanteras då i samma silos eller redan ute på åkern, samma skördetröska och så vidare. Och det är enormt kostsamt att rengöra de här maskinerna emellan.
Mm.
Och det är därför som kontrollerat glutenfri havre är så dyr, därför att det har varit massa rengöring och sen så är det kontroller hela vägen igenom. Majs kanske inte växer på samma sätt i anslutning till vete till exempel. Och kanske inte hanteras då på samma sätt i anslutning till i samma maskiner och så. Så att jag tror inte att man behöver vara orolig. Mm. Men om man arbetar mer professionellt så har man ju helt andra krav på sig. Men det är klart att vi testar ju inte aprikosen vi använder.
Nej.
Däremot så testar vi ju vårt frukt- och nötbröd som vi har aprikos i.
Just det.
Det finns ingen anledning att misstänka att aprikosen skulle innehålla glutenprotein.
Precis.
Och då ska man inte hålla på och testa den.
Nej. Men okej, om vi spolar tillbaka bandet lite. Du hade det här jättebra lingonbrödsreceptet som var ditt första bästa bröd. Det är fortfarande alltså jättestor ett glapp från det brödreceptet till nej, jag hoppar av och jag startar bageri. Vad, alltså hur, berätta mer om det. Jag är så nyfiken på den, det steget.
Ska jag vara helt ärlig så hade jag slutade på Telia.
Ja.
Så att jag hade redan slutat. Jag tror inte att jag hade hoppat av om jag ska vara helt ärlig.
Okay.
Så att steget var lite mindre än vad du målar upp det som. Och, men då, när jag hade slutat och funderat på vad jag skulle göra, då kom det här skämtet, precis som jag berättade, när Adam frågade mig vad jag skulle göra. Jag bara sitter såhär, blir det inget annat så blir det ett glutenfritt bageri hemma i garaget. Och därifrån så plötsligen, men det där kanske inte var en sån dum idé. Och så började jag liksom läsa på, jag gjorde marknadsundersökningar. Jag såg såna saker som det här att 50% ungefär utav alla glutenintoleranta bakar hemma. Medan man uppskattar att hemmabaket när det gäller vanligt bröd det kanske 4-5%. Det är en enorm skillnad.
Verkligen.
Så då kände jag så här, men nu ska jag utforska det här ordentligt. Det var då jag engagerade Jan Hed. Vi spenderade de här dagarna tillsammans och konstaterade att det går ju att göra ett bra glutenfritt bröd.
Och hade ni liksom recepten då, typ klara innan du valde att börja liksom satsa på det här och verkligen göra idé, eller liksom förverkliga idén? Eller var det så här, vi kör och recepten, det kommer lösa sig liksom med...
Jag fattade beslutet efter det att jag hade haft de här dagarna med Jan Hed. Och det var där vi också fattade beslutet att nej, vi ska köra naturligt glutenfritt. Vi kör inte vetestärkelse. Lite så här irrationellt kan man nästan säga där en gång i början. Vi gillar inte det. Det var liksom den väldigt enkla, snabba liksom, reflektionen. Så då rullade vi på och sen så fick min första bagare ta det vidare därifrån, receptmässigt.
Jag förstår. Och det är ju jättebra och intressant där med att ni bara har naturligt glutenfria saker. Alltså ingen vetestärkelse. Det här att ni inte valde att använda vetestärkelse. Var det så lätt att bara säga nej, vi tycker inte om det? Eller vad är anledningen till att ni inte har någon vetestärkelse?
Helt ärligt så var det en sån magkänsla av att det här är ju inte fräscht. Sen så att jag kan inte liksom säga att men vi läste på massor och vi tog ställning och vi hade en fantastisk varumärkesplattform och så, utan hela grundtanken har varit att göra bröd som är så gott att man vill bjuda sina vänner på det. Och vi tyckte att det blev inte så bra med för mycket stärkelse, för då får den här känslan av klister på tänderna.
Och vilka mjölsorter vänder ni till då från första början?
Mycket fröer. Bovete, men gäller att balansera bovetet och sådana saker som nyponskalmjöl kom in. Vi använder ju rismjöl som drar ju, det är inte en stärkelse på det sättet, men det drar ju lite grann åt det hållet. För det söta mandelmjöl, det är en lyxprodukt utav Guds nåde. Och där är vi fortfarande. Och sen så hittade vi durran som är fantastisk. Fullkorn, jätteläcker.
Hittade ni durran innan den blev trendig? Den har ju fått ett uppsving här, durran.
Absolut. Så att vi var ju, det fanns inte att köpa oss någon grossist eller så, utan vi importerade från USA redan från början och fick också erbjudande om att sälja i konsumentförpackning från dem.
Jaha, och har ni gjort det också?
Absolut.
Ja, vad häftigt.
Men Karin, hur har den här hela glutenvärlden med brödutbudet och jag vet inte, ingredienser och bakningssätt och allt möjligt, hur har det utvecklats sen ni startade?
Marknaden har ju utvecklats väldigt mycket. Sen så är jag förvånad fortfarande när det gäller det mjuka brödet framförallt, att det är så väldigt många som utav våra konkurrenter som jobbar kvar med vetestärkelse till exempel. Det tycker jag är lite förvånande. Men det har ju helt klart utvecklats väldigt mycket.
Vad tycker du är största skillnaden just med gluten, eller vetestärkelse i glutenfritt?
Dels måste man ju tillsätta mineraler för att få tillbaka någon form av näring igen i brödet.
Okay.
Och sen så får du ofta väldigt höga kalorivärden. Alltså det blir tomma kalorier.
Okej. Okay.
Och för våra lyssnare som inte är så nördigt insatta i det här, kan inte någon av er förklara på ett bra sätt vad vetestärkelse är? För det låter ju som att det inte är glutenfritt, men det är det ju.
Det är glutenfritt och jag brukar förklara det som att man har två bytter med vetemjöl. Och så tvättar man den ena byttan med vetemjöl. Mm. Tvättar man bort allt glutenprotein.
Det låter som att det inte går att göra så, men det går alltså att göra
det
så.
Det går att göra så, och de är ju väldigt noga förstås med att mäta. Och,
ja.
Så att det är inga konstigheter så. Det innehåller absolut inte något gluten.
Nej. Så det är helt enkelt tvättat vete?
Ja.
Ja, coolt. Jag är väldigt inne på det här med själva bakningen. I och med att det är min största passion i livet, att baka glutenfritt. Vad använder ni? Vad är det liksom knepet? Det kanske du inte vill avslöja, men...
Egentligen så vill man ju inte göra det, men när det gäller mat så finns det ju alltid ingrediensförteckning här och sådana saker. Så att det går ju att läsa sig till saker och ting. Så det är klart att jag vill, och när man får komma hit så måste jag ju ta med mig lite saker också. Så jag har tagit med mig psylliumfröskalmjöl, som du säkert känner till väldigt väl. Linus, jag skickar åt ditt håll här, får du se en liten skål med psylliumfröskalmjöl.
Det här är alltså, Anna, eller Karin har alltså på riktigt tagit med sig massa olika bröd och mjöler och grejer som är uppdukade här i studion. Det är helt otroligt.
Som vi kan lukta och ta på.
Exakt.
Blir lite lättare då. Och här har jag då i ett glas med vatten hällt i lite psylliumfröskalmjöl. Så om du känner på det, Linus, där. Ja. Och så du kan stoppa ner ditt finger på det där och liksom känna lite hur det känns.
Beskriv.
Elastisk konsistens.
Ja.
Den håller väldigt bra ihop.
Ja. Så att det där är ju en extremt fiberrik produkt.
Ja.
Vilket innebär att den suger åt sig väldigt mycket vätska.
Mm.
Och det innebär också att den kan hålla vätska genom hela processen, genom jäsning, genom att det går i ugnen och sen så även efteråt.
Mm.
Psylliumfröskalmjöl gör ju en hel del av det som glutenprotein gör när man bakar på vanligt sätt.
Mm.
Så därför, det där är ju egentligen ganska mycket av den magiska råvaran.
Mm. Har ni det i alla era grejer? Är det liksom en grundförutsättning skulle du säga?
Vi har det i väldigt många av våra produkter, men inte alla.
Nej. Och det har ju kommit santangummi och sådana saker som säger sig vilja ersätta lite det här psylliumfröskalet. Hur ställer ni till det? Vad tycker du om det?
Jag tycker att santan är jättebra. Vi jobbade mycket med santan i början när vi testade innan vi drog igång bageriet.
Mm.
Då på den tiden så var det så svårt att få tag på. Och det är viktigt när man liksom ska baka professionellt att råvarorna finns där varje vecka, varje månad och så.
Mm.
Annars så kan du inte leverera ut.
Mm.
Nej, men så att det är viktigt med det här att kunna binda vätska, och det gör psylliumfröskalmjölet och det gör också santangummi. Det är liksom vilket man tycker verkar fungera för en själv.
Mm.
Men sen så, vad vi jobbar med väldigt mycket, det är alltså, vi har väldigt starka åsikter och uppfattning om hur ett bröd ska smaka.
Mm.
Bröd är ju en stapelvara, som man säger. Liksom, det är liksom en grundförutsättning i vårt hushåll i Skandinavien till exempel.
Mm.
Ja.
Det är ju inte det i Asien, där det inte alls samma problem när det gäller glutenintolerans då heller. Och det gör att det är också svårt för den som är äldre och får sin diagnos att sluta äta bröd eller att äta ett glutenfritt bröd.
Ja.
Att acceptera det, därför att man har en sån otroligt bestämd uppfattning. Medan den som är glutenintolerans från tidig ålder har mycket lättare att ta till sig det. För att tittar man till exempel på ett vanligt bröd här, som jag har tagit med här, ett levainbröd som är ett klassiskt levainbröd helt enkelt, så ser man till exempel att det har en fin färg. Det har spruckit lite grann.
Karin visar alltså just nu upp ett levainbröd i studion.
Och sen så när man sätter kniven i det så ser man härliga bubblor. Och man vet att när jag sätter tänderna här så kommer det vara lite sekt och bita av och så.
Mm.
Mm.
Allt det där har ju att göra med hur vi vill att ett bröd ska smaka. Och då gäller det för oss att på olika sätt efterlikna det när vi bakar glutenfritt. Och då, hur får vi till den här skorpan? Hur får vi till färgen på brödet? Hur får vi till resningen? Och så vidare. Och då kan man till exempel tänka sig, eller se att tittar vi på vår ljusa surdeg som vi är jättenöjda med, så får vi, och vi har massa små bubblor, men vi får ju aldrig de här stora bubblorna som man har i ett levainbröd. Och sen så gäller det att, jag brukar säga att man måste maskera smakerna lite grann. Till exempel om vi bakar ett bröd på enbart bovete.
Mm.
Det blir väldigt speciellt, det blir väldigt beskt och bittert.
Mm.
ja, men bovete, mjölet har bra egenskaper när man bakar, men vi tar inte det enbart, utan vi tar det tillsammans kanske med majs eller med ris eller med fröer eller med durra. Så att vi blandar allting från grunden själva. Och vi kan ju ha 13 ingredienser. Därför att vi vill liksom balansera de här smakerna lite grann. Sen om du tittar, vi pratade om det här brödet då, om den här färgen som är så himla läcker.
Ja.
Och då, hur får man till en sån färg? För det är vetet i sig som skapar den här fina färgen. Mm. Och vi har ju inte vete i våra produkter. Rätt många tillverkare tillsätter äpplen eller äppelfiber eller äppeljuice. Vi gör inte det för vi tycker att det blir för hög sockerhalt då. Och vi har ändå lite sirap i för att få fart på jäsningen utav brödet.
Ja.
Så att vi försöker jobba mer med värmen och så. Och hålla koll på den för att liksom få bränna till det lite grann i alla fall. Så att någonting händer. Så att återigen, det ska se ut som ett vanligt bröd. Ja. Det är jätteviktigt. Vi äter ju med ögat lika mycket egentligen som i munnen.
Och hur gör ni då liksom konkret med värmen? Värmer ni det först jättemycket eller i slutet? Eller
man värmer på i början ungefär som man gör med ett surdegsbröd. Och sen så skjuter du in ånga. Och då får du också brödet att sluta sig lite grann. Och då har du möjlighet att behålla fukten i brödet istället för att den liksom försvinner ut i ugnen. Så du vill, det här skalet har ett syfte och det är ju att liksom bevara fukten i brödet.
Åh, det är så nördigt. Det är så spännande och
bra. Får jag bara fråga, är det någonting man kan använda sig av som hemmabakare också?
Absolut.
För att hålla liksom, för att ha brödet lite fräschare lite längre tid kanske, tänker jag.
Självklart. Och då kan man till exempel, om man har någon granitskiva eller någonting, eller bara en bakplåt som man sätter in i ugnen, som får gå med när ugnen blir varm. Och sen så när man har satt in brödet så slår man ut lite vatten på den här bakplåten. Jaha. Då får du ju ånga.
Ja.
Alla har ju inte ångugnar. Jag har inte det. Och då får du en skorp effekt så att säga.
Okej.
Du pratar ju nu om det här liksom levänaktiga sega. Och så. Jag antar att det är väldigt efterfrågat. Jag själv skulle säga att det är väldigt efterfrågat. Liksom. Den ljusa, lite sega limpan.
Och vi har inte riktigt knäckt koden, så vi har fortfarande en hel del utveckling kvar att göra.
Ja, men vad mer vill kunderna ha? Alltså, vad är det ni får för frågor och vad är det ni jobbar för att ta fram eller har tagit fram på kundernas?
Idag så är ju trenden med raw food och vegan väldigt stark. Och då kommer det här med äggfrågan in.
Just det.
Ägg är ju också en allergen, så att man vill ju egentligen gärna ha bort den. Men ägget gör ett bra jobb i en del av våra produkter, till exempel hamburgerbröd, korvbröd. Och vi har testat med favabönor till exempel, men vi har inte riktigt hittat rätt ännu, så att vi har inte kunnat plocka bort äggen där. Men så att vegan-trenden är ju jättestark.
Och med favabönor då, hur har den dem istället för ägg? Tar ni, alltså är det själva, vad heter det? Alltså juicen runt omkring eller saften runt omkring eller mosar ni dem? Eller hur?
Det är ju malt till mjöl.
Ja, det är favabönsmjöl helt enkelt.
Ja, precis.
Häftigt. Och det kommer ni på och beställer in från USA, eller? För man kan inte köpa favabönsmjöl.
Nej, men nu har det här börjat bli så pass starkt och sådär. Så nu har vi också så att det är många av våra leverantörer som kommer med idéer till oss från olika marknader och så. Och det har ju att göra med lite grann, jag menar till exempel i Norden så är vi väldigt starka på havre. Medan i andra länder, beroende på vad som växer där, så är ju de starka på andra saker och har gjort mjöl av andra grundläggande råvaror. Och då kommer, så vi har leverantörer helt enkelt som kommer till oss och säger att har ni testat det här? Och vi ser det här på den här marknaden och sådär.
Men när jag bakar bröd så tycker jag att det svåraste nästan är att få till en så här grov limpa med mörk färg. För att även om man får in grovt näringsriktiga och grova mjölsorter så blir det ju inte det här mörkbruna. Och nu tar Karin fram en grov mörk limpa. Berätta!
Det här är ju vårt flaggskepp, brukar jag säga, danska surdegen.
Ja.
Och jag vet ju inte riktigt vad du har i ditt bröd, men vi har ju vita saker i det här. Det är ju majsmjöl i det. Men sen så har du ju det är alla möjliga fröer. Här har vi nyponskalmjöl också. Och det ger ju färg. det brukar ge en mycket mer röd färg än bara det här, så det visar på att det här är inte vårt mest nyponskalsmjölsfyllda bröd. Mm. Det finns de som är ett bröd som är ändå mer rött. Den där mixen.
Vad är era favoritmjölsorter i de här mixerna liksom?
Vi gör ju allting från alltså vi mixar från grunden. Vi köper inte in någonting som är färdigt.
Nej.
Utan vi har majsmjöl där och bovetemjöl där och så. Mm. Och det är det här igen att liksom blanda så att det blir en intressant smak, men att inte låta någon av de här råvarorna ta över.
Mm.
Så att det är egentligen utmaningen.
Har ni någon mjölsort som är lite så här bubblare, typ fava-bönsmjöl eller något sånt som man inte tänker sig ska finnas?
Nej, det är nog fava-bönan där.
Mm.
Ja, och sen så kan man ju tänka sig, vi har ju testat en del så här med groddade mjöler. Alltså, och groddat är ju då så att man tar en kärna och sen så vattnar man på den och så börjar det växa upp en liten grodd.
Mm.
Och sen så mal man allt detta till ett mjöl.
Mm.
Och då får du mer näringen från skalet i kärnan.
Mm.
Vilket gör att groddat är väldigt näringsrikt.
Mm.
Men det är ju en sjukt omständlig process.
Mm.
Och det gör att de mjölerna är enormt dyra.
Mm.
Så att där har vi varit lite restriktiva ännu så länge till att gå den vägen.
Mm.
Men det kan nog bli nästa trend. För jag tror att nästa trend kommer vara rent allmänt att hitta det här att få mer näringsrika. Nu pratar vi hela tiden om de mjuka bröden, för det är det som är utmaningen när det gäller glutenfria. Det söta går ju att göra hur gott som helst. Mm. Knäcket superbra också.
Mm.
Utan det är de söta och framförallt egentligen de mjuka och framförallt mjukt ljust bröd kan jag tycka är den riktigt stora utmaningen.
Mm.
Och att få de bröden näringsrika och inte så att det bara blir tomma kalorier.
Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram tre helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Lailas och tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har varit med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni ger denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiakiforbundet.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Jo, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker som till exempel den här podden eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen.
Jo, jag undrar lite grann om priserna på glutenfritt. Det är ju som alla känner till som köper glutenfritt så är det ju mycket dyrare med glutenfritt bröd än med gluteninnehållande bröd. Vad skulle du säga är största anledningen till att det är dyrare?
Den absolut största anledningen är ju att råvarorna skiljer så dramatiskt i pris.
Ja.
Vetemjöl för en bagare kan ju kosta ett par kronor. Medan våra råvaror ligger kanske på 20 kronor kilot.
Oj.
Så bara, alltså det är enormt.
Ja.
Mandelmjöl tror jag i dagsläget ligger på 100 kronor kilot.
Jaha.
Så att råvarorna är ju sjukt dyra.
Ja.
Och det gör att du får ett högt pris. Och det gör att vi har svårt att få upp volymerna.
Mm.
Därför att folk som inte är glutenintoleranta, ja, man väljer så köper man ett vanligt glutenstint bröd istället.
Ja.
Därför att det är billigare och sådär.
Det har ju kommit ganska mycket trendätare nu på senaste åren med glutenfritt. Vad tänker ni om dem?
Å ena sidan så är det jättespännande. Därför att det är ju, vi behöver ju, det är en ny målgrupp för oss. Ofta så är det mycket influencers och de kommunicerar mycket och sådär. Och vi behöver också få upp högre volymer. Och får vi högre volymer då kan vi bli starkare på inköp och kanske få ner priserna lite grann. Sen så är det ju lite... Det är ett sätt att svara och se på det hela som grundar av ett glutenfritt bageri. Den andra saken är ju som mamma eller bonusmamma till en glutenintolerant. Mm. Och i det perspektivet så är det ju inte alltid lika lyckat. Därför att går man ut på restaurang och sådär så det är ju inte sällan som folk hävdar att någonting är glutenfritt. Mm. Och så är det inte glutenfritt. Det blir otydligt. Mm.
Men kan ni, jag tänker bara när du pratar så mycket om hur rent allting ska vara och hur liksom, ni testar allting som har steg. Kan det inte finnas en liten känsla av waste i att så här, sen de som ändå köper bröd, de har inte en celiaki?
Kärnan för oss är att göra gott glutenfritt bröd. Sen så vill vi gärna att det ska vara mjölkfritt. Vi vill gärna att det ska vara veganskt. Vi vill gärna att det ska vara ekologiskt. Men kärnan och drivkraften och det som liksom gör oss liksom, ja, passionerade utav det här, det är ju att göra ett riktigt gott glutenfritt bröd.
Får jag ställa en fråga på det då? Jag hörde nu alldeles innan vi spelade in här att ni hade levererat Nobelfesten också, det här goda glutenfria brödet.
Det stämmer bra det.
Berätta lite mer om det.
Vi har levererat dit i 7 år tror jag det är.
Och ni, ni har varit aktiva i 9 år.
Ja.
Coolt. Ja. Applåd fan. Duktigt.
Ja. Men hur tar man sig in som ny aktör och levererar glutenfritt bröd dit?
Men det kan jag ju inte berätta. För då är... Nej, men vi var ju väldigt omskrivna när vi drog igång.
Ja.
Och har jobbat hårt också för att få restauranger och så att höra talas om oss som ett sätt att liksom sprida budskapet. Men det som har varit riktigt roligt med det här är det att under ett par år så var det som så att när de hade satt Nobelmiddagens meny så skulle bröden bestämmas. Och så när de var bestämda, då fick vi komma in och så fick vi titta på de bröden och så skulle vi göra någonting snarlikt.
Jaha, okej.
Okay. Och då ledde det till att ett år så var de tvungna att sätta vakter och bevaka det glutenfria brödet. Därför att våra tallrikar, våra bröd, såg lika bra ut som det vanliga.
Oj.
Så de kunde inte se skillnad. Medan för de gästerna så är det ju naturligtvis kritiskt att de får det glutenfria alternativet när de har beställt det.
Precis.
Så att nu för tiden så gör vi mera... någonting annat så att man ser med blotta ögat att det där är den glutenfria avdelningen.
Jag har funderat på de som jobbar på Friends of Eden. Har alla de celiaki? Är det ett krav?
Det är inte ett krav. Och vi diskuterar det ibland om vi tycker att det är bra eller dåligt. Om vi ska ha det som krav eller inte. Vi har kommit fram till att vi tycker att eftersom vi försöker göra bröd som ska efterlikna ett vanligt bröd så tycker vi att det är ganska bra att vi har en blandning. Så att vi har framförallt en bagare, Thomas, som är glutenintolerant och han är superkänslig. Som är så att säga, vårt lackmustest åt det hållet. Men, och sen så har vi en bagare, Johan, som är ansvarig för produktutvecklingen som inte är glutenintolerant. Så.
Och som kan jämföra med säga, glutenhaltigt bröd.
Ja, precis. Precis. Ja.
Hur involverade Adam i det här? Är han också något typ av lackmuspapper?
Mer för än nu. Ja. Men han äter framförallt hemskt gärna upp bullar och brownie muffins knäcke.
Ja.
Svenska celiakiförbundet har ju en märkning eller certifiering för glutenfri mat. Färdigförpackad glutenfri mat. Och ni använder ju av den på era produkter. Vad innebär den här märkningen för er?
Hårt arbete. Aha. Men också en kvalitetsstämpel. Det gör ju att kunderna kan lita på våra produkter. Och att Celiakiförbundet genom sina krav går i god för att de här är glutenfria. Och att vi lever upp till de kundlöften som vi har.
Ja.
Så att för mig så är det här jätteviktigt. Och jag tycker att det är tråkigt att se en del större aktörer ute på marknaden som inte använder märkningen. Och då, jag tror att man har missat att, hur kritiskt det här är för den glutenintoleranta. Att det är nolltolerans som gäller.
Ja, precis. Vi har ju tittat i Europa och även i Sverige hur stort förtroende människor med celiaki har för det överkorsade axet. Och då även andra glutenfri påståenden. Och det är våra medlemmar, de litar ju stenhårt på det överkorsade axet. Medan man är lite mer tveksam till när det bara står glutenfritt.
Och för mig som celiakist eller som har celiaki så kollar jag jättemycket på den. Så det känns ju som en jätte... liksom, på ett sätt basal märkning att man så här, jag antar att de som har den är bra liksom.
Ja.
Och jag litar ju på dem supermycket. Så det är från det här hållet också väldigt viktigt och bra. Vi måste börja avrunda den här podden snart. Men en sista fråga till dig, Karin. Vad är nästa grej för Friends of Adam? Vad kommer vi få se?
Nästa produkt?
Ja, eller
det
vad
är en hemlis.
Vad spännande.
Ja, men tack så jättemycket Karin att du kom. Jättekul att få höra allting.
Tack själva. Jättekul att få prata om det här. För jag tycker att det här är så kul och också viktigt.
Mm. Ja, jättekul att du var här,
jättekul.
Verkligen.
Och hälsa Adam.
Det ska jag göra.
Ha det bra.
Hej.
Hej då.
Glutenpodden med Smilla Luuk producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.